A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Hjärtligt välkommen till podden En svensk tiger med mig Henrik Arnstad och med dig Ola Larsmo. Hej Ola!
God eftermiddag Henrik!
Hur står det till idag?
Ja du, jag ger ut en liten bok i höst. Och idag föreligger den i världen. Den är tryckt.
Du fick nu precis ett sms, ja, från din förläggare.
Med en fin bild på en blank liten bok som jag ska åka och hämta sen.
Och vad heter boken?
Boken heter Något så kaxigt som 10 lektioner i svensk historia.
Det här är någonting som både Ola och jag har reagerat väldigt starkt över senaste tiden i svensk debatt, nämligen hanteringen av vår historia. Den historien, framförallt då rörande andra världskriget, förintelsen, 30-talet, mellankrigstiden, de mörkaste åren i mänsklighetens historia kan man då kanske säga, har blivit utsatt för någon sorts lekstugebehandling där lögner och rena villfarelser om historien sprids i samtidspolitiska syften, där man alltså förfalskar historien, gör om historien. Och det kan man göra utifrån okunskap, det kan man ingen människa hindra. Men här finns en politisk agenda bakom, och både jag och Ola och många med oss har reagerat väldigt häftigt mot det här. Och du reagerade då så, det är inte ofta jag ser dig arg, men det här var en bok som du skrev i vrede.
Jag hade inte alls tänkt att det skulle bli någon bok, men sen var det ett antal händelser som gjorde att jag blev så upprörd just över fula försök att vantolka svensk samtidshistoria i just dagspolitiska syften. Så jag skrev en serie av inlägg på Facebook, 8 ganska långa texter. Och de där blev faktiskt väldigt uppskattade och diskuterade, och flera Facebookvänner hörde av sig och sa, är det här ur en bok? Sen nej, det är ingen bok. Ja, men då måste du nog göra en bok, sa de.
Upprinnelsen till mycket av det här, det var Sverigedemokraternas propagandafilm som kom i samband med förra valet, var det väl. Om där man försöker hävda att Socialdemokraterna var de sanna, riktiga nazisterna. Just utifrån det man... Det påpekas ju ofta Sverigedemokraternas nazistiska förflutna. Men det här var liksom en moteld som de lade då, som menade att nej, det var själva verket socialdemokratin som var de verkliga nazisterna. Och jag vet att du reagerade väldigt skarpt mot den här propagandafilmen.
Ja, det är till och med värre än vad du säger, va? För att man i den här filmen så säger man inte bara att Socialdemokraterna skulle ha ägnat sig åt några högeravvikelser under andra världskriget. Man säger rakt på sak att förintelsen är den svenska socialdemokratins fel. Och det är inte felciterat alls, utan man påstår detta rakt upp och ner. Och när sånt liksom kan passera i den svenska debatten, jag ska inte säga okommenterat, för en del blev förstås upprörda, men när det kan spridas i sociala medier utan särskilt mycket mothugg, då blir åtminstone jag väldigt upprörd.
Och då föddes tankarna på, som då kanaliserades på de här Facebook-inläggen. Men du hade liksom ett driv i dig redan vid den här tidpunkten.
Ja, alltså mycket av den här podden som vi har ägnat oss åt i många år nu har ju ändå handlat om att både fördjupa kunskapen, får väl ändå lov att säga, om känsliga punkter i svensk och internationell historia. Men också att gå lite på djupet och se faktiskt hur saker och ting hänger ihop. Och jag tror det är där som den politiska, historiska debatten i Sverige fallerar. Att man vågar inte riktigt gå in på de sammansatta och komplicerade sakerna på det sätt man kan göra i ett sånt här samtal. Och i samband med att jag började skriva den här boken så kom jag också att tala med en journalist på radion som själv hade sin bakgrund i ex-Jugoslavien och hade tidiga minnen alltså från inbördeskriget där. Och han sa just det att när era politiker ger sig på historien, när de börjar bända i den och börjar ändra historien för sina egna syften, då ska ni vara på er vakt. Och det kan vi också se med en liten utblick, alltså hur historien och historiebruk har blivit någonting som är väldigt kontroversiellt, alltså inte bara i länder som till exempel USA utan också kanske framförallt i Ungern och Polen, där politikerna hävdar att det finns en hävdvunnen version av historien som är den offentliga, och den som säger emot detta kan räkna med problem.
Man kan rekapitulera, för det speciella med Sverige utifrån den här aspekten är den väldigt unika svenska synen på Sverige under andra världskriget. I alla länder i princip, förutom Tyskland, så har man en hjältegloria kring den ena egna i andra världskrigshistorien. Och det där gäller även om man liksom gjorde väldigt konstiga, märkliga saker som allierade till Nazi-Tyskland, så har man ändå liksom skrivit om historien. Jag har ju själv skrivit en bok om detta som heter Skyldig till skuld, pekar på hur man i Italien, det fascistiska Italien, har liksom en sorts offermentalitet, att vi var offer för kriget i Österrike likadant. Ja. I Japan så undviker man ämnet helt och hållet, och Finland som är det land som man kanske engagerar sig mest i, som vi också gjort avsnitt om här i podden, så har man en sorts hjältegloria trots att man då från 1941 till 1944 var allierad till Tyskland. Men i Sverige så har det då sen 70-talet funnits en tvärtombild. I Sverige så finns den nationella berättelsen i skuld och skam. Mea culpa Sverige, sa en gäst i våran podd en gång. Tanja Schult var det väl, som menar att Sverige har den här unika skuld- och skamdiskursen kring andra världskriget. Och det intressanta med den var att den har då alltid varit en vänsterdiskurs från när den kom då i samband med tv-serien Någonstans i Sverige på 70-talet. Och fortsatte då med Maria Pia Boetius bok Heder och samvete 1991. Vänsterjournalisten Maria Pia Boetius, som då kritiserade den svenska politiken för att det inte varit neutral, utan vi drängtjänst åt Tyskland med sådana här permittenttrafik och malmförsäljning och kullagerförsäljning och allt vad det har varit. Men det intressanta som har hänt nu de senaste åren är att den här skuld- och skamdiskursen har bytt politisk hemvist. Idag är det högern som för fram det här som kritik just mot socialdemokratin. Och högern, som när jag kom med min bok om Sveriges utrikespolitik under andra världskriget 2006, så var det höger menar att det här är moralism, man ska inte kritisera. Sveriges neutralitetspolitik var liksom förståelig och liksom sådär, vilket jag i och för sig kan hålla med om att det finns mycket det. Men idag är det då samma höger som har bytt sida helt och hållet och som menar då att det är skuld och skam och det är socialdemokratins fel. Det här är ju någonting som är ganska förvånande, att ha bytt politisk inriktning helt och hållet.
En klok historiker vars namn jag just nu har glömt påpekade en gång att det är skillnad på det förflutna och på historien. Det förflutna, det är ju alltså just världen så som den har utspelat sig. Och historien, så fort du skriver historia så gör du ju ett urval av fakta och detaljer. Det är liksom ohjälpligt. Men det ska man ju veta om att man gör. Att det man framställer som historia är just en version. Och där finns det ju historievetenskapligt goda verktyg och källkritiska redskap för att verkligen undvika att man målar in sig i det hörn där man trivs bäst hela tiden.
Vad är den viktigaste poängen med din nya bok?
Ja, jag vill egentligen bara tillägga en sak om det där med historieskrivningen först. Och det där, helt riktigt som du säger, så har bilden av Sverige under andra världskriget gått igenom de faserna. Men precis direkt efter andra världskriget så var det också en fas när många krävde att man skulle alltså gå igenom svenska myndigheter, svenska statens och samlingsregeringens agerande. Och då urskiljer man väl ett perspektiv i hur man lägger fram sin sak då, alltså precis sent 40-tal egentligen. Så jag tror det är Alf Johansson som har använt uttrycket småstatsrealismen.
Professor Alf Johansson, historiker. Ja.
Och han har sagt just det här att det perspektiv som den svenska offentligheten la fram på svensk historia var att ja, vi var ett litet land, vi var kringrent. Vi gjorde vad vi kunde för att hålla emot Tyskland och så vidare. Men man menar liksom att man agerade utifrån nödvändighet, men inte retirerade längre än som var absolut nödvändigt inför tysk övermakt. Och som du säger, det där är ett perspektiv som sen kritiserades mycket, mycket hårt från vänster, och man pekade på kullagerexport från SKF till exempel, man pekade på, som du nämnde, permanent trafiken och sådär. Men vi kan säga att vi under egentligen hela efterkrigstiden så har vi haft en sorts antingen eller syn på svensk historia under kriget. Du frågade vänligt vad som är själva kärnan i min bok, och jag försöker nämna det i förordet. Att om man inte går in i detaljerna, om man inte försöker se det sammansatta i det som skedde, så riskerar man alltså att också osynliggöra dem som faktiskt gjorde någonting respektingivande. Det där låter väldigt abstrakt. Men jag räknar också upp lite längre fram i boken namnen på många av dem som gjorde sitt absolut bästa för att hjälpa och stötta judiska flyktingar från Nazi-Tyskland. Och jag tror inte att någon idag minns dessa namn. Jag tror Gillis Hammar, Mia Läcke Lövgren, Nathaniel Beskow med flera andra. Var finns de i den svenska historieskrivningen?
Om man generellt ser på den svenska utrikespolitiken under andra världskriget, så ser man ju regeringen två block, så att säga. Mm. Dels så har vi högern, som visserligen skruvar bekymra på sig när nazityska kraven blir för hårda, men som också har liksom en inneboende vilja att det bästa för Sverige är ändå om Tyskland vinner kriget för att skydda oss mot bolsjevismen, som man då säger. Och så har vi lag i mitten som man inte riktigt vet vad man har. Det är liberalerna. Liberalerna var ju oerhört, oerhört svaga under kriget, och de leddes av Andersson i Rasjön, den mest anonyma politikern i hela samlingsregeringen, och man visste inte riktigt vad man hade. De kunde liksom luta ena hållet och andra hållet. Och sedan har man de här enormt stridbara socialdemokraterna, inte minst då Ernst Wigforss, som jag själv jobbar hårt med just nu, men även Östen Undén, Möller och så vidare, som är då hårdhänta antinazister. Och de här två blocken står ju då mot varandra hela tiden. Den ena vill säga nej till tyska krav, den andra vill säga ja till tyska krav. Och så har vi mitt, den här enormt skickliga strategen Per Albin Hansson, vars gunst då fäller avgöranden när i olika frågor. Det här är, men det är ju så enormt mycket mer komplicerat än så. Mm. Som du nästan alltid brukar säga, det fanns inte ett Sverige under andra världskriget.
Nej.
Utan det fanns väldigt många Sverige under andra världskriget. Och här har vi liksom spel. Vi har liksom så här Göteborgs och Handels sjöfartstidning, liberalen Torgny Segerstedt. Och vi har pronazistiska agitörer till exempel i det då mera pronazistiska Aftonbladet, som inte var en sossetidning på den tiden,
utan
som
krig,
en högertidning. Ja. Mm. Allt det här liksom blir en enda stor, väldigt intressant sörja som då man blir så arg på när det propagandiseras och förenklas.
Ett väldigt tydligt exempel på det där, det är ett kapitel i boken, det är det andra kapitlet, där jag mycket, mycket noga går igenom debatten om anslag till flyktingars uppehälle som ägde rum i februari 1939 i riksdagen. Och där framträder, tror jag, väldigt tydligt olika politiska hållningar hos de politiska partierna, hur man ser på just flyktingar från Nazityskland. Jag ska säga att det är något temat i den här boken, det är just behandlingen av flyktingarna. Där man kan tydligt se att det finns en grupp vänstersocialdemokrater med till exempel Georg Branting i spetsen, som verkligen vill att Sverige ska öppna sig mer för flyktingar från Nazityskland. Där finns också ett antal liberaler som backar upp detta. Alltså vänsterliberaler och vänstersocialdemokrater och socialliberaler lägger faktiskt gemensamma motioner i riksdagen om detta, att öppna Sverige mer för judiska flyktingar. Mot dem står då Bondeförbundet, som inte vill släppa in flyktingar. Och högern, den svenska högerpartiet, som lägger inte mindre än två stora motioner för att stoppa judiska flyktingar från Tyskland, 36 och 39. Så man ser hur spelfältet ser ut här, alltså hur de här olika grupperingarna fördelar sig. Men sen har du då detta komplicerade faktum att vi har en koalitionsregering, socialdemokrater, bondeförbundare. Per Albin har inlett vad han ser som det bygget av folkhemmet, välfärdsstaten. Det är hans prio ett på agendan. Priset han betalar där är att han kompromissar i ett antal otroligt viktiga ämnen. Och han säger själv, Per Albin reser sig faktiskt under denna debatt i första kammaren 1939 och säger att vi vet att den svenska flyktinglagen inte uppfyller humanitetens krav, men det är det pris vi får betala. Alltså, det säger alltså Per Albin själv. Och om du då ser att det här spelet pågår inom det socialdemokratiska partiet, där du har en mycket militant grupp som vill hjälpa flyktingar, Och en annan pragmatisk grupp som säger, vi kan inte göra det just nu, för vi sitter i en koalitionsregering som kommer att spricka om vi driver det här för hårt. Och du dessutom ser att i riksdagen finns en majoritet mot att släppa in flyktingar. Hur agerar man? Kan du rekonstruera det här fruktansvärt svårnavigerade politiska landskapet på ett sånt sätt så att det blir begripligt, eller måste du generalisera?
Det låter ju som en ganska bra beskrivning av dagens politik också.
Ja, det finns ju naturligtvis beröringspunkter, va? Ja. Så är det ju.
Om man då liksom ser den här agendan som har kommit till Sverige där ganska fritt kan förfalska historien i offentlig debatt och man får vissa mothugg. Men i princip så verkar det gå ganska bra. Någonting som jag lägger märke till väldigt tydligt är att socialdemokratin verkar väldigt ointresserad av att försvara sig. De som ger mothugg mot förfalskade synen, som, det är ju liksom enstaka historiker. En av dem är till exempel Mikael Nilsson, som vi har haft i studion här ett par gånger, som då har gått till storms mot en förfalskningsbok som heter En svensk tiger. Känns titeln igen. En skriven av Aron Flam. Och Mikael Nilsson har på Twitter då dissekerat fullständigt den här boken och pekar på att det är ett hopkok av lögner och myter och hittar på. Och den här boken angriper ju då specifikt socialdemokratin. Det finns liksom ingen vilja till försvar för sin historia från socialdemokratin, arbetarrörelsen eller LO för den delen. Varför tror du att det är så tyst från socialdemokratin i den här debatten?
Man kan nog säga att väldigt många ledande socialdemokrater ärligt talat har lite dålig koll på sin historia, om jag ska vara ärlig. Men du var inne på den här filmen också från Sverigedemokraterna som är ett falsarium, alltså som där det påstås saker som är gripna helt ur luften för att framförallt svärta ner socialdemokratin. Mot det gick ju ett antal kända historiker ändå ut och skrev en debattartikel i Dagens Nyheter av det enkla skälet att i filmen ser ut som att den här propagandafilmen citerar dessa historiker. Och de fick alltså gå ut och säga, Claes Åmark, Karin Kvist-Geverts och flera andra världskrigshistoriker har fått gå ut och säga nej, vi är inte tillfrågade och vi är felciterade. Och det där är ju på sitt sätt väldigt graverande när ett politiskt parti som i princip alla borgerliga partier idag vill samarbeta med undantag för Centerpartiet, ägnar sig åt en historieförfalskning där ledande akademiker vill säga att det här är ett falsarium och ändå så får det inga politiska konsekvenser. Det tycker jag är mycket märkligt.
Svenska historiker har ju en märklig roll i Europa jämfört med andra historiker. I andra länder så är historiker ofta ute på banan i den nationella debatten. Jag jobbar ju mycket med finsk historia och där är liksom historiker ständigt med i tidningarna och kommenterar och uttalar sig och så vidare. Men i Sverige så har historiker trätt tillbaka in på universiteten och det som sägs som man är på universitetet sägs att framtiden i den offentliga debatten är inte meriterande.
Nej, det har jag också hört talas om.
Och det vill säga det skadar din karriär om du skriver en debattartikel, för då är du liksom ute i fula vatten och håller på med sånt där. Man ska sitta på kammaren och hålla på med sin forskning istället. Och det är väldigt, väldigt olyckligt, för att just den situation vi befinner oss idag i Sverige visar ju på behovet av historiker i offentligheten. Så jag blev väldigt glad när den där artikeln skrevs, men jag också lade märke också till att den försvann i det offentliga samtalet. Den seglade förbi, den fick lite uppmärksamhet, lite smått. Och så, om man jämför till exempel med Mikael Nilssons korståg på Twitter, som man då får kalla det för, så har det fått ett enormt genomslag. Och det ska väl bli någon sorts bok också, har jag förstått det som, eller någonting sånt där. Men det visar också på att det finns en ny situation i samhället där man måste kommunicera kanske på fler sätt än bara debattartiklar i Dagens Nyheter. Det var ju inte länge sedan.
Inlägg på Twitter för den delen. Ja.
Precis, Facebook. Men nu kommer du med din bok och det är då ditt inlägg i debatten och du är arg.
Alltså man kan säga så här också att jag försöker i förordet tala lite om det besvärliga begreppet historiebruk. Och det är ju ett faktum att vi försöker förstå vårt samhälle genom att se på historien. Och varje urval av fakta kommer naturligtvis att bli en något skev framställning, alltså hur noggranna vi än är, eftersom vi måste, för att tydliggöra vad vi menar är viktigt i historien, så väljer vi bort någonting annat. Va? Det är liksom ganska självklart tanke för många av dem som har sysslat med historien. Men den roll som jag menar att professionella historiker har, det är att peka på uppenbara fel och faktaförvrängningar och försöka återföra debatten till fakta. när nu historien vaknar till liv i en politisk kontext. Så historikerns roll är kanske inte att ta ställning för vänster eller höger, utan att peka på att detta är fel och detta är riktigt. Va? Sen kan ni dra vilka slutsatser ni vill av dessa rätta fakta.
Problemet där blir ju att eftersom den här lögnindustrin har ett ursprung i Sverigedemokraterna och också tagits upp av Moderaterna och Kristdemokraterna, så hamnar man ju som historiker i den obehagliga sitsen att man tolkas som vänster, eftersom kritiken framförallt riktar sig åt höger. Socialdemokraterna har inte gjort någonting motsvarande. Liksom. Det vore ju bra om man som historiker kunde säga, men den här historieskrivningen är också fel, så att säga. Och Vänsterpartiet får ju alltid sina fiskar varma utifrån sin kommunistiska bakgrund och sitt stöd för Sovjetunionen till exempel. Men Vänsterpartiet har ju skrivit en massa vitböcker och sånt där, och i den mån vad det nu hjälper, det vet man ju inte. Men här ser man ju liksom att man som historiker hamnar liksom automatiskt i en sorts vänsterfack. Och då när till exempel stora medier som Sveriges Television och sånt där skulle liksom ta upp det här ämnet, så skulle vi ju säga att det är inte liksom längre här har vi fakta, här har vi lögner, utan det är liksom, här har vi en åsikt från historiker si och så, och så har vi en åsikt här från Sverigedemokraterna si och så, och sanningen ligger väl någonstans mitt emellan. Och jag tror att det här vi hittar strategin bakom det här som Sverigedemokraterna med flera har gjort, och ljuga om historien, att genom att framföra rena lögner och så får man mothugg från andra håll, att det här är lögn, så blir det inte längre liksom diskussion om fakta och vad är faktiskt sant, utan det blir en debatt av det hela. Bara att det har blivit en debatt så har man vunnit, om man är lögnare. Eftersom att liksom, ja, sanningen ligger väl någonstans mitt emellan, och det är aldrig ens fel om två träter och sånt. Du förstår vad jag menar? Liksom.
Ja, sanningen befinner sig väl aldrig mitt emellan. Den kan vara var som helst, men aldrig mitt emellan.
Exakt, sanningen är ju sanningen. Och vi vet ju så enormt mycket om Sveriges politik under andra världskriget, så vi kan ju faktiskt peka på rätt och fel. Jo, men om man då framför fullständigt felaktiga och horribla åsikter, så i den allmänna diskussionen så blir det bara ett debattinlägg.
Ja, du är inne på det här som jag tycker också är ganska viktigt, att det finns så lite i populärkultur och medier som faktiskt handlar om att förmedla en vetenskaplig syn på Sveriges historia under andra världskriget. Du nämnde det också, att det finns ett antal alldeles utmärkta avhandlingar och forskningsrapporter, stora forskningsprojekt om Sverige under världskriget som har förts i hamn. Så fakta har vi. Det finns jättemycket vetenskapligt belagda analyser av Sveriges agerande under kriget, men de där når aldrig ut i populärkulturen. Till exempel av det enkla faktum att SVT inte gör dokumentärer på det här temat längre, eller fiktiva spelfilmer. Alltså det lyser helt med sin frånvaro. Och sen kommer en propagandafilm från Sverigedemokraterna som är det enda som man kan hitta i ämnet, va, på YouTube.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Man kan ju också tillägga att SVT la ju också ut en film som föregick Sverigedemokraterna, och handlade om Sverige och förintelsen. Den heter väl också En svensk tiger. Den handlar om det här famösa mötet på ett tåg.
Du tänker på mötet Gerstein och
mellan Gerstein och diplomaten von Post.
Von Otter var det.
Som var 1942, hösten 42. Och den här filmen framförde då helt jättekonstiga spekulationer om Sverige och förintelsen. Och den här filmen visades också på ett museum i Stockholm, och jag var där i publiken och såg det. Och det föregicks liksom av en debatt mellan regissören och en massa kändisar, offentliga, kända och intellektuella. Och ingen av dem hade den blekaste aning om Sverige och förintelsen. Man gissade på sig, så här, jag kanske kände människor till förintelsen i Sverige, eller så gjorde man det inte och så vidare. Jag vet ju inte det, men man kan i alla fall tänka sig att vara i den här publiken kändes ju som att vara på en annan planet. Alltså, vi har ett samtal på museum om Sverige och förintelsen, och ingen på scen har någon som helst kunskap om Sverige och förintelsen. Sen vi nämnde ju professor Claes Åmark som då har skrivit en fantastiskt bra bok om just det här mötet.
Som heter Främlingar på tåg.
Ja, där han då konstaterat att det är ingenting av det som kom fram på det här mötet på tåget som Sverige om förintelsen var nytt. Hade det funnits liksom en teleporter som hade kunnat transportera den svenska diplomaten till UD och informera, här har jag hört nu på tåget om förintelsen. Ingen av det hade varit nytt förutom vissa detaljer i transporterna.
Alltså, det där mötet är ju så dramatiskt så det borde ha blivit en tv-film bara av det, va? Att där SS-officeren Kurt Gerstein möter den svenska diplomaten von Otter på tåget från Warszawa. Och det här är väldigt tidigt på hösten 42, och Gerstein betraktar sig ju som motståndsman. Han anser sig att han har infiltrerat SS och vill nu avslöja att han har sett gasningar i läget Belzec. Konflikten eller dramat kring det här är ju att en del hävdar att Sverige fick unik tillgång till information om att förintelsen hade inletts som man sen inte förmedlade vidare till de allierade. Det är så konflikten ser ut. Men som Åmark, som jag också citerar i min bok här, peka på, som du mycket riktigt säger, är att det här var information som redan hade nått både svenska UD och de allierade via andra källor, så det fanns inget riktigt omskakande i det annat än att det var så vidrigt det man fick höra. Va?
Det är ju också, det här kommer fram ganska sent, det här mötet. Jag vet att Peter Englund skriver om det i sin bok Brev från nollpunkten från 1997, för Peter Englunds bästa bok. Peter Englund förde fram just det här, att det här var liksom unik information som Sverige fick och vi förde inte vidare och så vidare. Och där uppstår liksom mytifieringen kring det här mötet, och precis som du säger, det här var ju välkänt. Och sen finns det vissa feltankar i själva resonemanget också, framförallt att de allierade på något sätt brydde sig om förintelsen. De allierade brydde sig absolut inte om förintelsen, då brydde sig om att slåss mot Nazi-Tyskland. 1943, alltså året efter det här mötet, så skriver engelska UD, nämligen Foreign Office, att det finns en risk att tyskarna upphör med förintelsen och istället, så som innan kriget, generar oss med judiska flyktingar. Det vill säga, det var tvärtom i britternas intresse, ansåg man att förintelsen fortsatte. För man var inte intresserad av att ta emot judiska flyktingar utifrån antisemitism. Vi kan gräva oss ner i
den här. Från Roosevelts sida så var ju tanken den att det bästa sättet att få stopp på förintelsen var att få stopp på kriget, så därför skulle man intensifiera sin...
Ja, men det fanns också i USA en skräck för att om man skulle börja rädda judar aktivt, så skulle det ge näring åt den här tanken att det är judarna som styr USA. Judekapitalet är liksom, Roosevelt är bara en Kasperdocka, en marionettdocka heter det, va? Och så står judarna och rycker hans trådar. Så det fanns problematik där också. Men vi kan ju lämna den frågan därhän, utan det jag ville peka på med det här exemplet, med den här problematiska filmen. Vi har liksom vant oss vid en debatt där vi utifrån det här att Sverige var uselt under andra världskriget, så kan man liksom påstå lite vad man vill och det blir liksom ingen skarpare reaktion kring det. Och det var det som Sverigedemokraterna kunde utnyttja när man släppte sin propagandafilm. Det var där liksom fältet var öppet redan. Och varför är det så i Sverige att man kan påstå precis vad som helst om Sverige under världskriget? Varför ingen mottag?
Som jag skriver i mitt förord, så är det ju inte det bästa sättet att bemöta den typen av generaliseringar att generalisera vilt åt andra hållet. Alltså en annan ytlig plakatbild kommer inte att skänka oss en större förståelse av den faktiska verkligheten. Utan det handlar faktiskt om att försöka nå en grad av komplikation här. Så att man ser vilket moraliskt handlingsutrymme fanns överhuvudtaget. Och jag vill säga väldigt tydligt och med en gång att jag skriver också i boken rakt upp och ner att det här finns ett svek. Här finns ett svek från väldigt många svenska myndigheter just mot flyktingar från Nazityskland, inte minst då judiska flyktingar. Och jag berättar också om några sådana fall, alltså människor som gick under eller nästan gick under på grund av det bemötande de fick av svenska tjänstemän på UD till exempel. Men jag vill också passa på att tillägga där att någonting som jag tycker är okänt i det allmänna medvetandet, som jag också försöker lyfta upp i ett kapitel, är någonting som vi har diskuterat här i podden förut, nämligen den märkliga vändpunkten i svensk historia 1942. När alltså, man ska inte säga över en natt, för det här är ett långt och komplicerat skeende, men under 1942 så sker en ganska drastisk uppmjukning av olika myndighetspersoners syn på flyktingar, inte minst judiska flyktingar från Norge. Det kom en avhandling ganska nyligen av Lars Hansson från Göteborgs universitet där han pekar på att redan egentligen våren, sommaren 42, så har länsmän längs gränsen mot Norge nästan utan undantag börjat bara släppa igenom folk. Och det gör det med att man faktiskt så långt ner i tjänstemannakedjan ser att förtrycket har ökat och att man börjar förstå att förintelsen håller på. Pågår alltså ute i Europa. Det är en kunskap som arbetar sig in i det allmänna medvetandet, skulle jag påstå. Även om man inte förstår vad förintelsen är på det sätt som vi ser på den idag, så förstår man att någonting fruktansvärt händer. Och det där leder också till det berömda omsvängningen när ungefär 500 norska judar deporteras från Oslo med båten Donau i november 1942. Så börjar svenska UD och svenska politiker bete sig på ett sätt som vi idag kan tycka är respektingivande.
Ja, eller helt fantastiskt. Mm. Och det märkliga är ju då att den här omsvängningen sker innan kriget vänder.
Det där är ju verkligen en diskussionsfråga.
Ja. Mm. Och det vill säga, 1942 var det ju fortfarande så att Tyskland höll på att vinna kriget. En sån här intressant sak är att det här är ju någonting som sker bland annat hos utrikesministern, Christian Günther, som generellt sett är tyskvänlig. Han vill liksom att det bästa för Sverige är om Tyskland vinner kriget mot den bolsjevikiska hydran. Kan man sammanfatta hans syn på saken. Men förintelsen är att gå för långt, och det där har jag ju då spekulerat om, att det kanske beror på att han har en judisk sonhustru, och det vill säga att hans barnbarn är att betrakta som judar, och att det kan finnas något personligt där. Men det verkar ju också vara en moralisk omvändelse. Det här faktumet som då kvarstår, ett historiskt faktum, att Sverige är det första land i världen som aktivt börjar försöka rädda judar undan förintelsen, och att då, som Paul Levin sa, som började forska om det här på 90-talet redan, att det är unikt i världen.
Han säger det.
Ja, mm. Kommer ju omöjligt fram i samtalet. Och då menar jag inte att vi ska ersätta den här skam- och skuldbilden av Sverige med liksom en hjältegloria. För jag tycker det är ganska
viktigt
att slippa den här hjälteglorian som finns i alla länder. Men samtidigt så kan man ju bli frustrerad som historiker av att det här kommer omöjligen fram. Det verkar vara liksom helt vattentätt. Och skulle SVT imorgon göra liksom en tv-serie om Sverige för intsen, så tror jag inte att det här skulle få komma fram. Jag vet att Forum för levande historia har just nu en utställning om Sverige för intsen. Och det här är väldigt luddigt återgivet där. För det här ställs ju i vägen både för vår nationella självuppfattning, men också så problematiserar det ju mycket av den här nya tidens propaganda.
Så det jag vill komma åt när jag har skrivit den här boken, det är att kan vi samtidigt på samma dag diskutera det faktum att svenska myndigheter i många fall svek judiska flyktingar som gick under, och samtidigt säga att här finns en närmast unik insats för att hjälpa samma sorts människor. Alltså det är till och med samma individer ofta som är inblandade i det här på UD. Och vi har tidigare i programmet nämnt Gösta Engsell, som står väldigt mycket i centrum för Paul Levins analys av uppsägningen. Denna Gösta Engsell som alltså representerar Sverige på kongressen i Evian.
Man kan säga att han är rättschef på UD, ja. Och senior chef på UD.
Mycket viktig position alltså, makthavare på UD. Som i Evian då på den stora flyktingkonferensen 38 inte går med på att någon egentligen ska få komma till Sverige. Det finns en liten öppning för det, men den stängs. Som också på ett hörn är inblandad i den här i sig väldigt kontroversiella diskussionen om att märka judiska pass så att man vet vilka som inte kan återvända till Tyskland. Där spelar han en roll som tjänsteman i de här alls icke särskilt uppbyggliga skeendena. Det är alltså samma person som driver väldigt, väldigt hårt tanken att Sverige tvärtom ska släppa in inte bara norsk-judiska flyktingar utan även statslösa judiska flyktingar som befinner sig i Norge är också mycket välkomna till Sverige.
Och sen öppnas det upp allt eftersom och det som gör honom så intressant och så viktig som människa. Och där tycker jag om att framhålla honom framför de här liksom snövita hjältarna som är liksom bara, det är bara den här hjälteglorian. Gösta Engsell är en människa. Han är antisemit och rasist innan förintelsen började på 30-talet, innan andra världskriget. Och sen så sparkar ju andra världskriget igång och då stängs ju flyktingströmmarna. Då går det ju inte riktigt att fly längre, utan då stängs gränserna kan man säga. Då är liksom möjligheten att fly är lite över. Och sen kör förintelsen igång sommaren 1941. Den här liksom första stadiet av förintelsen. Redan där är en väldigt viktig sak som nästan alltid glöms bort i debatten. Nämligen att det är skillnad på 30-talet och andra världskriget och förintelsen. För 30-talet så kan man fortfarande fly. Och det är till och med så att Nazi-Tyskland vill att judarna ska fly. Det är den här ariseringsprocessen. Vi kör ut judarna och är frustrerade över att inget land vill ta emot dem. Men planen man ska skicka dem till Madagaskar och allt möjligt. Liksom. Men när förintelsen kör igång, då vill ju inte längre Nazi-Tyskland att man judarna ska slippa undan. Då ska de hindras från att fly. Istället så ska de då mördas industriellt, som det blir då, i alla fall från början av 1942. Och att då en människa som befinner sig i alla de här händelserna smitt i Sverige på UD, Gösta Engsell, genomgår den här moraliska förändringen. För att ingen har ju liksom hittat någon så här, varför svängde UD angående judarna 1942? Då har man har försökt tänka sig, men är det liksom en anpassning till de allierade? Nej, det finns ingen sånt. Finns det några andra yttre omständigheter? Nej, det är en enorm säkerhetspolitisk risk för Sverige det här. Hitler riskerar att bli arg på Sverige. Jag ska ju mörda judarna och ni får de komma till er istället. Nu ska du få straff för det liksom. Som en diplomat skriver, Hitlers mest åtrådda villebråd. Så det verkar enbart vara mänsklig moral.
Det finns, nu är vi inne på det som egentligen är smärtpunkten i den här diskussionen, tror jag. Och du sa tidigare det här att när kan man veta att Tysklands krigslycka vänder? Och det är en sån där diskussionsfråga. Va? I november 42, tidigare november, så har alltså tyskarna fått stryk i El Alamein i Nordafrika. Vilket en del menar är ett första tecken på att den tyska krigsmaskinen inte är oövervinnerlig. Men det är fortfarande en bit kvar till det verkliga nederlaget i Stalingrad som infaller, alltså en bit in i januari-februari 43.
Ja, som man läst källmaterial från kriget, jag märker att El Alamein kommenteras knappt. Det är liksom en perifer sak. Så det noteras, men det är ingenting som lägger märke till.
Jag gick igenom svenska tidningar från de här. Det finns ju alltså många online-arkiv nu. Och det som du säger, alltså El Alamein noteras, men det är ingen stor epokande händelse som det kanske ser ut i dagens böcker om kriget. Man har heller inga förvarningar om att Tyskland kommer att tvingas retirera som de gör i Stalingrad. Det står inte heller i
pressen. De är på väg att vinna i Stalingrad.
Det står först, jag ska säga, sent januari till februari 43 kan man se spåren av detta. Och utlämnandet, deportationen, ska vi säga, av de norska judarna till Auschwitz äger rum mitt emellan de här bägge punkterna. Det är alltså inte ett läge där kriget på något vis har klarnat. Och det är väldigt intressant.
Sen kan man ju lägga märke till att hanteringen av förintelsen är mycket på tjänstemannanivå i UD. På UD. Det är väldigt lite politisk debatt om det i samlingsregeringen till exempel. Eller jag skulle till och med säga ingen alls. Per Albin håller det här för sig själv i samförstånd med Christian Günther. Och man väljer att inte informera övriga regeringsmedlemmar, framförallt inte högern och bondeförbundet. Eftersom man då misstänker att de inte är riktigt tillförlitliga här. Det kommer ju sen först senare 1943 i frågan om danska judarna. då klagar ju högerledaren Bagge på att han inte blivit informerad.
Nej, och jag tror, som jag skrev i en bok, jag tror att det finns en politisk logik i det här. Att man informerar honom i sista sekund av det enkla skälet att det är samma partiledare och samma parti som två gånger har motionerat om en skärpning av flyktingreglerna för att inte släppa in flyktingar från Tyskland strax före kriget.
Nåja, nu har vi i alla fall din bok i fysisk form. Mm. Efter det här programmet så ska vi åka och hämta ett, jag hänger nog med och kniper åt mitt eget exemplar också. Så jag får en liten kråka i den. Om jag får.
Det ska väl gå att ordna.
Tror du att det kommer ha någon effekt på debatten i Sverige, din bok? Tror du att det kommer att få någon genomslag?
Jag tror att ganska många kommer bli arga på den här boken. Det är den känsla jag har. Och många kommer nog att anse att jag försöker ägna mig åt någon sorts ärräddning av Socialdemokraterna, och det hoppas jag att det inte är. För jag tar också upp, inte minst i slutkapitlet, den väldigt besvärliga uppgörelsen inom socialdemokratin 1944. När Ture Nerman ger ut den här boken som heter 1944.
Partikongressen 1944. Mm.
Där Ture Nerman, kände antinazist och då socialdemokrat, tidigare kommunist, ger ut boken 1940 års män, där han verkligen pekar finger åt tre mycket kända socialdemokrater och en liberal som man tycker har gått Nazityskland alldeles för långt till mötes, och främst bland dem är socialdemokraten Allan Vogt. Och det där är en mycket, mycket...
Allan Vogt var chefredaktör för Arbetet och
riksdagsman.
Ända in i slutet av kriget övertygade om att det bästa för Sverige vore en nazitysk seger. Han fattar liksom inte att det är dags att byta åsikt. Men han blir också försvarsminister efter kriget.
Ja, alltså den här partikongressen är en väldigt sårig historia som blir väldigt intressant när man går in i den, va? Och tittar närmare vad som faktiskt sades. För där slåss sossar mot sossar om vilken hållning man har haft till Nazityskland. Har man vikt ner sig för mycket? Har man tvärtom gjort det enda möjliga? Och det intressanta är också att den här konflikten slutar, jag skulle vilja påstå, lite grann oavgjort.
Där har vi de här som hade varit väldigt kritiska mot Nazityskland redan 1940, alltså 1940, det stora nazityska segeråret. De gick ju in i den här partikongressen med att nu ska vi få ett erkännande för att vi har haft rätt hela tiden, och var väldigt drivande i den linjen. Den som satte ner foten framförallt här var ju då Per Albin Hansson, som jag skulle påstå 1944 har slutat vara socialdemokrat, utan han är helt och hållet maktmänniska. Och Per Albin Hansson arbetar ju väldigt, väldigt målmedvetet för att alla de här moraliska... Andra världskriget var ju fullt av moralisk debatt i Sverige. Det får vi inte glömma. Det var enormt moraliserande. Ja. Började med vinterkriget, så fortsätter sedan hela kriget. Inte minst angående judarna. Den sätter ju Per Albin Hansson foten riktigt ordentligt och säger att nej, Sverige gjorde enbart det vi var tvungna att göra. Och vi ska...
Men det är väl här som det perspektiv vi inledningsvis kallade för det småstatsrealistiska tar form. Alltså det är ju Per Albin Hanssons egenskapelse.
Ja.
Att man vill se Sverige som det lilla landet som gjorde vad man kunde, när man kunde. Och det intressanta med det här, det är ju då ett perspektiv som Claes Åmark tar upp i en annan bok. Den boken han skrivit om Raoul Wallenberg och andra diplomaters insatser i Budapest, som heter Förövarna bestämmer villkoren. Alltså det är väldigt egentligen naivt att i efterhand hävda sådana här saker, men Sverige skulle gått in på Englands sida i kriget för de hade rätt, det hade varit moraliskt riktiga. Alla inser ju att det hade varit politiskt självmord 1940 att göra det. Men,
och vi vet ju också att debatten handlade ju om hur vi skulle överge neutraliteten för tysk, gå in på Tysklands sida. Det var ju där debatten, att behålla neutraliteten var ju en ganska extrem synpunkt.
Finns
sådär,
det finns ett liksom. Kapitel om detta i boken.
Nej. Det finns ett kapitel om detta i er bok, i din bok, såklart. Men det kan, vi kan ändå påpeka det här i podden, eller?
Ja, jag tänker så här också, att när det öppnar sig en glänta för handlingsmöjlighet, när du kan göra det moraliskt riktiga och samtidigt ta politiskt ansvar, så gör du antingen det eller så gör du det inte. Och han menar, det var Sverige, svenska UD och flera andra diplomater gör i Budapest 1944, när man börjar rädda tusentals judiska liv. Ett år tidigare hade det inte varit möjligt. Då hade det varit en alltså, möjligtvis heroiskt och moraliskt högstående, men ett självmordsuppdrag att göra det. Och man kan, om man med väldigt god vilja, se det här som händer 1942 som en sån glänta där ett agerande för moraliskt agerande öppnar sig Och delar av den svenska tjänstemannakåren från länsmän och upp till Gösta Engsell tar den möjligheten, vilket är intressant i sig.
Men nu återgår då till själva ämnet lögnangrepp på vår historia, att de här lögnangreppen är väldigt effektiva politiskt, eller till en situation där sanningen är liksom bara ett debattinlägg bland många. Och det finns, ja men du tycker så Ola, liksom, du hänvisar till forskningen här. Men här har vi en annan person som säger att det är precis tvärtom. Det skapar liksom en osäkerhet om vad är sanning. Och sanningen blir i sig liksom, som du säger, en vänsterposition närmast. Och därmed så är den ju också dömd, eftersom har man en vänsterposition så är man ju liksom, då är man ju partisk. Kan den här situationen bli bättre?
Alltså, vi lever ju i ett debattläge också där sådana uttryck som fake news till exempel har gått varma. Men jag tror att man hamnar i en väldigt enkel situation till sist, att antingen så tror man att det går att förstå historien utifrån forskning och fakta. Hur de sen ska tolkas, det är ju nästa steg. Men debatten måste utgå från vad vi faktiskt vet och inte vad vi hittar på för att det passar. Och där menar jag att det finns ett väldigt glapp alltså mellan den seriösa och kvalitativa forskning som har förts på det här området och förmedlande ut till en intresserad allmänhet.
Precis. Och där kommer jag in till exempel på public service ansvar. Det existerar ingen dokumentärserie om Sverige under andra världskriget. Vad vi vill se är en TV-serie, sex delar, varje krigsår, 39, 40, 41, 40, 45. Där all den enorma forskningsmassa som finns om de här sex åren, det finns ju hur mycket som helst.
Och mycket bra.
Mycket bra dessutom, och spännande och intressant. Äntligen blir en redig, ordentlig tv-serie. Och om det är någon SVT-chef som lyssnar på detta, så Ola Larsmo och jag är redo att rycka in om ni vill jobba med oss. Men gör det för 17 gubbar bara. Gör det! Och för det behövs ju mer än någonsin i dagens hemska situation.
Problemet är, tror jag, att just den här perioden och tolkningen av den har blivit så politiskt laddad så att man kommer att få problem. Den som tar tid kommer att få problem.
För man kommer utsatt för kritik?
Ja, alltså man kommer att bli kritiserad för att inte vara fullständigt objektiv.
Sanningen i 17 är objektivitet och subjektivitet. Sanningen är konsekvensneutral. Och jag håller med dig, men å andra sidan så jobbar jag ju själv nu med Ernst Wigforss, och han var ju minsann inte rädd för att vara kontroversiell när han visste att han hade rätt. Och det kan det ju vara. Så vetenskaper ska man ju vara helt konsekvensneutral också.
För i bästa fall. Ja. Jag vill bara tillägga det också, att det, under arbetet med den här boken så är det ju en sak som har upprört mig igen. Och som du säger, jag brukar inte vara rosenrasande hela tiden. Och det är just det här att vi nästan konsekvent har suddat ut de människor ur bilden som faktiskt försökte göra skillnad, inte minst för flyktingarnas skull. Alltså de är det namn som ingen idag minns eller kommer ihåg.
Om vi då ska tillägna dagens avsnitt en person.
Ja, då nämner jag en person som säkert inte många har hört, och det är flyktingaktivisten Mia Läcke Lövgren, som arbetade väldigt mycket för en lång rad flyktingars skull. Hon skrev efter kriget en bok som heter Hård tid, där hon sammanfattar sina intryck av den här tiden, och hon är inte nådig. Och hon har en sentens som hon upprepar som jag tycker är ganska bra. Hon säger så här: man brukar säga att det med människor som är vattenmeloner, bara var femtionde är god. Och så tillägger hon: men det tycker jag är väldigt orättvist mot vattenmeloner.
Mm. Då tillägger jag avsnittet Mia Läcke Lövgren, och din bok heter
10 lektioner i svensk historia.
Och finns att köpa i bokhandeln. Därmed så säger vi tack för oss. Ola, tack så mycket. Tyckte att det gick bra?
Ja, tack Henrik.
Och tack även till Per på Beppo, som är vår fantastiska benefaktor, som ger oss tillgång till den här studion och studioteknik. Tack Ola, tack Beppo, och tack framförallt till dig kära lyssnare som har lyssnat på det här programmet. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.